Välkomna ska ni vara till Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska vi prata om den unga publiken, nämligen hur fångar man den? Hur ska traditionell media fånga den unga, väldigt svårflörtade publiken? Ska man anpassa innehållet och berättarstilen eller bör man lita på att en bra berättelse håller för precis alla åldrar? Under de senaste veckorna har svenska Yles strategi för att nå den unga publiken debatterats i bland annat HBL. Är satsningar på kortvideon och reality public service? Alltså är det som public service också ska vara? Det ska vi fråga oss här idag. Och jag har tre gäster, två i studion och en på distans. Charlotte Sundström är med mig här i studion, chefredaktör för nyheter och sport här på Svenska Yle. Välkommen.
Tack.
Och Torsten Fagerholm, ledarskribent på Hufvudstadsbladet också här. Välkommen.
Tack.
Och Torsten, du har skrivit om, är ledare om den här diskussionen alldeles för några dagar sedan. Med oss på distans från Tammerfors, där hon jobbar på Tammerfors universitet, har vi Tina Räisa. Välkommen, Tina.
Tack så mycket.
Och hej, Tina, allihopa. Jo, hej. Tina Räisa är mediaspråkforskare och undervisar i nordiska språk där på universitetet i Tammerfors. Men det där, jag tänkte börja med dig, Torsten, att Fagerholm. Jag ställer frågan till dig, för alla har inte läst din ledare. Och kanske inte heller de krönikor och kolumner som, alltså som låg i botten för det som du skrev. Men det var en ganska kritisk text om det att vi egentligen ska hålla oss till vårt public service-uppdrag. Om jag nu drar det där kurvorna raka. Mm. Får jag dra dem lite raka?
Så kan du göra.
Ja. Kan du lite ge bakgrund till det här? Att vad menar du?
Ja, om vi riktigt tar det här upprinnelsen till hela den här diskussionen, så var det min kollega Charlotte Winberg som hade skrivit en krönika om frustration bland sådana film- och dokumentärskapare gentemot Yles specifikationer då för inköp av material. Och så skrev hon då en sån. Det kom respons från Yles chefer då, som gick i försvar ganska allvarsamt där. Att det här skattefinansierade uppdraget kanske tyngar då på något vis, kunde man tolka in. Och då skrev jag då en ledare där jag då betonade helt enkelt att den här grundbulten för bildning och demokrati som ändå är Yles kärna. Så den är det som marknaden kanske inte alltid kan sköta, utan underhållningen kanske då är det som marknaden sköter. Att man skulle kanske tona ner det där underhållningsbiten eventuellt inom Yle och mer satsa på det här samhällsrelevanta allmänbildande innehållet. Sånt som inte helt enkelt säkras alltid av marknaden och som man inte heller kan mäta med lyssnare eller titta siffror alltid. Utan kanske lite mer liknande forskning eventuellt. Att den finns tillgänglig för den som vill lära sig om samhälle, granska makten kritiskt och så här. Hårdraget.
Mm. Hårdraget, så hur låter det här, Charlotte Sundström?
Ja, ur mitt perspektiv så vill jag då hänvisa till Yle-lagen till att börja med. Det vill säga att vi ska informera, bilda och underhålla det uppdraget. Och jag tänker kanske det här ur ett finlandssvenskt perspektiv och ett finländskt perspektiv. Att den här konkurrensen och den här underhållningen som vi helt enkelt då konkurrerar med, eller där vi konkurrerar om folks tid, så den kanske ligger ganska långt från vår egen verklighet, det lokalsamhällen som varje finlandssvensk i alla åldrar lever och verkar i. Och det kanske sett ur det här perspektivet som jag tänker att det är faktiskt ganska viktigt att public service fortsätter att också ha den här underhållande biten som en del av det här uppdraget.
Har du ifrågasatt överhuvudtaget underhållning? Du hade ett inledande svar här, Torsten Fagerholm, där du nämnde underhållningen just. Men menar du då att Svenska Yle inte alls ska ha underhållning?
Ingalunda så, men att jag tänker att i det fall så lyckas man både bilda och underhålla, så att säga, två flugor i en smäll. Men att sen när den här tonvikten och tilltalet och formaterna blir allt mer kort video, mer sådär glättigt, ungdomligt, så då kanske den här balansen börjar tippa över i en sån riktning som man kan undersöka. Vad är det egentligen som skiljer då Yle från sådana här techjättar och andra medieaktörer som då spelar på samma fält och tävlar om samma ögonpar och öronpar? Det är den här, så att säga, fyrtornets funktion.
Alltså, för att nu hårdra det, alltså du menar att det går mot det här hållet som ett tydligt försök att flörta just den här unga publiken. Du menar att det är en konsekvens av det?
Så kan man mycket bra tolka det, och det har också, tycker jag, Yles ledning själv kommunicera. att det är tittarsiffror, räckvidd som är det här måttstocken primärt åtminstone. Den uppfattningen får man väldigt lätt.
Jag kastar nu över ordet till Tina Reisa som är forskaren här i sällskapet. Vad säger du om det här? Syns det att man försöker, och nu talar jag inte bara om svenska Yle utan också överhuvudtaget, att den där unga publiken är ju svårflörtad med all traditionell media. Syns det nu i utbudet?
Ja, det syns vilken kanal man än öppnar eller vilket program man än tittar på via någon strömningstjänst, så ser man ju det här att inte producerar man någon serie där det inte finns någon influerare med. Alltså personer som nödvändigtvis lite äldre personer kanske inte känner till för att man inte är på sociala medier eller just på dem liksom känner inte till sådana här unga, för unga väldigt viktiga personer. Men att skapa så här broadcast, traditionell broadcast-innehåll idag utan att liksom ha med den här typen av aktörer är liksom ett signum på att det, man försöker hela tiden tänka på att månne nu inte ungdomarna tittar på det här nu när vi har med en sån här kändis från ja, någon som är relevant för unga människor. Det är bara ett exempel. Men att Det här är ett jättestort problem och jag tycker att diskussionen är väldigt bra. Den säger så väldigt mycket om vad ett sånt här nationellt mediesituation var den befinner sig. När vi talar om små språk, alla nordiska språk är små och alla de här ska säga, produktionerna tävlar sinsemellan på en sån här liten futtig marknad. Och då liksom det här finländska perspektivet är helt relevant och det här svenskspråkiga perspektivet Finland är också väldigt relevant. Men vi tampas ju med väldigt stora problem. Vi kan säkert komma in på dem snart. Men alltså vad digitaliseringen, plattformiseringen och datafieringen har inneburit för alla seriösa medieproducenter. Om de så är nu helt marknadsdrivna eller finansieras med offentliga medel via våra skatter står vi inför samma problem.
Jag bara gör en preciserande fråga här. Talar du nu om det här med att räkna klick till exempel?
Man räknar klick, ja, och så räknar man lästid, vad man nu gör. Men jag menar att för att det går att mäta idag, det finns olika analytiska verktyg, jag vet inte ens vad de heter alla, men på grund av att det går att mäta så gör man det också. Teknologin som erbjuder den här möjligheten är ju väldigt lockande för oss människor och då kan man räkna själar, huvuden, hur många som tittar på det här, hur länge och så vidare. Och det finns jättemycket kvantitativ kunskap om människors beteende, kan jag föreställa mig, på alla möjliga redaktioner och mediehus. Men grejen är att de verktygen kanske inte har hjälpt så mycket ändå till syvende och sist. Kanske vi behöver mer liksom, kvalitativ på något sätt kunskap om våra publiker och våra liksom, användare på ett annat sätt. Eller så här kan man säga åtminstone att den här analytiken har inte varit receptet. Det har inte varit en lösning på frågan. Om det var lösningen på frågan och problemet så hade man ju säkert liksom kunnat tillverka program som sen då tilltalar den här unga publiken.
Så du menar att det funkar helt enkelt inte om du bara räknar på det här sättet så får vi inte den där unga publiken? Är det du säger?
Nå, lite krasst så kan man säga att i och med att de här verktygen finns och de ger liksom svar på att ja, men det där tittar människor på men inte det där så gör man liksom massa slutsatser av det. Men det kanske inte, när man ändå inte liksom, sätter sig ner och tittar på vad det är, liksom problematiserar det här, vad innehåll är för någonting och vad är det egentligen man vill säga med det som man sysslar med, så då kanske då står man där och stampar kanske med alla sina med sina kvantitativa svar och resultat.
Charlotte Sundström, här betonar ju forskaren i vårt sällskap idag här, Tina Reisa, att det finns ett problem, det är inte bara Yles problem utan att alla seriösa media och traditionella, ska vi säga, mediebolag kämpar med det här problemet. Och var lite kritisk till det här kanske kvantitativa infon som vi nog har tillgång till. Vad säger du om det?
Vi har tillgång till både kvantitativ information och kvalitativ information. På Yle har vi en hel del omvärldsanalys som vi som vi det där har tillgår och som vi också använder oss av när vi försöker att...
Vad menar du med omvärldsanalys?
Omvärldsanalys, det kan vara att vi vet på vilket sätt unga eller andra demografier eller andra målgrupper lever sina liv, hur de konsumerar medier, men inte bara det, utan hur de lever sina liv helt enkelt, vad de behöver, vad de känner att de behöver
men,
i sitt
men
liv.
Men vet vi till exempel varför de tittar på ett visst program eller lyssnar på en viss produkt, eller varför de inte gör det?
Ja, ganska långt vet vi det. Men det där, det viktiga är, som jag tycker att också forskaren tar upp här, är ju att hur man använder den här datan och den här forskningen. Att på vilket sätt använder vi också vårt allmänna kunnande om just det som vi kan, det vill säga göra program och journalistiskt innehåll för människor. Att hur analyserar vi det? Och hur använder vi vår kreativitet, vår idérikedom? Det krävs kanske mer av det. Och det krävs mer resurser kanske till det än tidigare till och med. Men att jag tycker att det är viktigt att vi lyfter fram det här. Att det här ska ju användas på det sättet. Vi är människor som vill göra bra och samhällsrelevant innehåll för andra människor.
Torsten Fagerholm, vad tänker du om det här som forskaren Tina Reise här just sa, att det finns så mycket kvantitativ info nu, och nu säger Charlotte Sundström här också att vi också har nog tillgång till liksom vissa typers kvalitativ info också, men vad säger du om det här?
No, det här är ju en risk som alla mediehus och oberoende public service eller kommersiellt tampas med, att det liksom förblindas av den här kvantitativa måttstockarna och blir då som en Netflix som serverar mer av detsamma så att säga. Upprepar framgångsrecept och bitar sin egen svans till slut. Tappar bort kanske sin egen skär där på kuppen.
Talar du bara om Yle nu eller talar du om mediehus i allmänhet?
Mediehus i allmänhet skulle jag säga. Bara ser underhållning eller information eller nyheter, vad det handlar om. Men att jag tänker att det som Yle ändå borde vara här, eller andra public service-bolag också globalt, att de skulle kunna vara ett sådant fyrtorn som lite vågar gå mot strömmen, gå in på de svåra områdena och det som kanske marknaden inte alltid köter eller negligerar eller inte ser lönsamhet i. Att man skulle på något sätt våga ta sig an det där som har tuggmotstånd och också erbjuda det och kanske inte förvänta sig mer av, kräva mer av sina egna tittare, lyssnare, läsare. Och inte liksom stryka dem medhårs alltid och tänka att okej, det här är nu dit strömmen för oss, så då simmar vi med. Men att den som vill komma till källan måste nog simma motström. Så där tänker jag att Yle med sina resurser och sin skattefinansiering och sitt mandat och allting skulle ha en alla tida chans att då helt enkelt inte fullt ut bejaka det här utan också våga lite utmana sig själv och sina tittare och publik i större grad.
Charlotte Sundström, nickar.
Ja, alltså jag uppfattar att vi försöker verkligen att erbjuda tuggmotstånd och samhällsrelevant och viktigt innehåll. Sen är det en helt annan sak hur vi presenterar den här informationen. Och där kan vi behöva ta till olika grepp och olika format för att nå olika tittarmålgrupper och demografier. Men till exempel så har vi pratat ganska mycket, jag är då chefredaktör för Nyheter och Sport och vi har under de senaste åren pratat väldigt mycket om vikten av och värdet av att vi, våra journalister här på Svenska Yle, jobbar väldigt mycket med liksom egna uppslag, egna idéer, egna journalistiska infallsvinklar så att vi inte gör exakt detsamma som andra gör. Vi betonar till exempel väldigt starkt vikten av lokal journalistik.
Jag tänker så här, jag är en person som... Jag blir ibland tillbedd, eller inte tillbedd, det blev helt fel. Jag blir ibland ombedd att gå och prata lite om det här programmet i olika grupper och så där. Och sen så sänder vi ibland direkt från ställen där det finns till exempel Ekenäs marknad och sånt här. Som folk kommer och rycker i ärmen och har åsikter. Nu, alltså, den åsikt som jag nu under det här senaste året har hört flera gånger är just det här att ni bryr oss inte... Är inte om oss mera att ni bara vill ha de där unga? Om folk säger så här, har de helt fel? Om de upplever det så här, Charlotte Sundström?
En upplevelse och en känsla är ju förstås någonting som vi inte kan ignorera. Och det är viktigt att vi tar det på allvar. Jag tror att det finns en sån här känsla därför att vi kanske lyfter fram det och vi och också andra medier lyfter väldigt mycket fram det här med att vi satsar på unga. Men jag vill verkligen poängtera att vi satsar inte enbart på unga, utan vi satsar också på dem. Och vi satsar kanske lite extra tankekraft och kreativitet för att hitta dem. För att det är svårare helt enkelt. Det är en grupp, vi har ju barnen som tittar på Buklubben, men sen när inte föräldrarna mer har det där mandatet hos dem att välja åt dem, så då försvinner man ut på alla möjliga som är plattformar. Och vart man försvinner, som sagt, konkurrensen om tid är enorm. Och då gäller det att på något sätt hitta det där sättet som vi kan fånga dem, för att här är ju missionen att fånga dem med ett innehåll som känns nära för dem, värdefullt för dem och också ger dem verktyg att verka i ett samhälle och som medborgare.
No, Tina Reisa, vad är det här stället som Charlotte Sundström här pratar om? Alltså det här som är värdefullt för den här publiken som är så svår att få. Alltså ska vi säga från 15 till 25 typ?
Ja, ja, det är verkligen 10 000 kronors fråga eller euros fråga. Mm. Men jag går lite bra tillbaka till det som Torsten sa och det som jag hör Charlotte säga här nu också. Att det man kanske nu börjar diskutera oss, att situationen är sån att okej, nu har vi den här analytiken men det har inte hjälpt oss. Så nu, det som jag hör är och som kanske är den här lösningen på något sätt är att ha en ännu större publicistisk självförtroende när det gäller vad man ska göra, på vilket sätt och för vilka. Att kunna lita på liksom, redaktionens liksom, mission och vision om varför man finns till och varför man är relevanta. Och då menar jag att det man hör ute i verkligheten när man är ute och rör sig som reporter, journalist är ju väldigt relevant. Det är ju där man kan komma in i de här viktiga diskussionerna. Och sen är inte det samma sak som att man går hem och så gör man precis det som de vill. Utan det är ju inte, så hänger det inte ihop. Utan att man skaffar sig liksom, och det, med den här digitaliseringen så har väl, vad jag förstår, mycket av mediearbetet, inklusive nyheter, blivit så att man är ganska mycket inne på redaktionen. Det är det man behöver inte ta sig ut i den utsträckningen. Kanske behövde man göra det mer. Men jag skulle bara, när du pratar med ungdomar så läste jag, ni kanske också läste på Svenska Dagbladet den här veckan om en ny undersökning från Ungdomsbarometern som har gjorts i Sverige. Det var 7400 unika svar från ungdomar i åldern 15-24. Och det de berättar där är väldigt liksom, sammanhängande det här året. Tidigare år så har åsikterna gått isär angående vad det är de ungdomar, den här värdefulla gruppen, tycker är viktigt. Det de ungdomar vill ha nu är egentid, stickning, svampplockning och så gå med i löpgrupper. Och för mig låter det här som någon sån här mommogrej, alltså att stickning och svampplockning. Okej, men det är det ungdomar vill ha. Och de ger såna här jätteintressanta, häftiga termer för det här i den här enkäten. De kallar det för cozy comeback estetik, cozy rebellion och curated solitude. Man fattar ju inte vad det är, men det har någonting med att göra att gå tillbaks till verkligheten och till det här vanliga. Och det som de framförallt framhäver är att det har ingenting med medier och mediekonsumtion att göra. Och då blir man ju kanske som producent på något medium jätteorolig. Att nu är det liksom helt kört. Alltså de vill bara ut i skogen och plocka svamp och sitta och sticka och inte alls. Men det här har att göra nog med diskussionen om vilka är de nya eliterna i samhället. Jo, det är de som kan stänga av sin TikTok-app helt och hållet och leva utan Instagram. Och det är förstås och då blir liksom den här kapplöpningen ännu häftigare på något sätt. Man förstår det liksom att det kanske är någonting som håller på att hända bland ungdomar. Jag ser det i mitt arbete, jag ska strax sluta, men vi hade en kurs i litteraturen här hösten och där läser de dikter. Klassiska dikter, det är Rydberg och det är Södergran och det är Boye. Och så säger de på slutet på kurserna, vi slutar den här veckan, att det var så härligt att vi tvingades läsa dikter. För det gör jag aldrig. Jag skulle vilja, men det är ingen som säger åt mig att göra det. Så att det vad människor vill ha är inte samma sak som att medier går iväg och gör det åt dem. Så nu med det här kunskapen att ungdomar vill sticka och plocka svamp, så kan vi tänka sig att det skapas program som är liksom åldersoberoende på något sätt. Det handlar om intressanta fenomen, saker som människor vill göra, men det kanske inte har så mycket med ålder att göra. Och då kan man liksom tryggt gå tillbaka till den här goda berättelsen på något sätt, tänker jag mig.
Väldigt intressant allt ur det här. Vad säger du?
Ja, extremt intressant. Några plockade. Du sa det där med självförtroende. Jag tänker att det är helt centralt vad gäller alla mediehus. I synnerhet public service, att våga tro liksom på sitt eget kärnuppdrag. Att kommer unga då, eller yngre vuxna till YLE genom olika kanaler, så tror jag nog att det är därför att de vill ha någonting som tar dem på allvar, som har lite seriös, lite torrare ton kanske. Att de kanske är avtrubbade av det här med underhållning och glättighet och influencerstuke så att säga. Och de kanske har någon som lägger ribban lite högre, vill ha en utmaning, ger dem någonting att tugga på helt enkelt. Och där tänker jag att det är lite underutbud på den fronten. Och sen också det här med fakta versus engagemang. Att jag tror att engagemang hittar man i övermått. Det hela samhället är fullt av olika typer av engagemang och underhållning och väldigt finkalibrerade manipulativa tekniker för att få oss att hålla oss kvar och scrolla vidare på TikTok eller Instagram eller vad det nu sen är. Men att det här fakta, det där långsamma, det eftertänksamma, det som också kommer fram i den här ungdomsenkäten då, som du nämnde där. Så jag tror att det är något som vi tänker att ha lite negligerat hela mediefältet. Och där, i synnerhet då, public service tänker jag att skulle ha sitt absoluta kärna där att värna om det.
Charlotte. Jag tycker att vi har ganska mycket innehåll med tuggmotstånd. Det vill jag understryka. Jag vill kanske också ge en liten analogi. Vi har när man talar om det finns liksom som ganska mycket bilder och föreställningar om unga och innehåll för unga, känner jag, out there. Och
det Tina Reise just betonar med det här.
Absolut, ja. Det var ett jätteintressant inlägg. Jag tror att det är viktigt att man liksom kommer åt hur publiken är på riktigt. Här är den här omvärldsanalysen. Och det är också viktigt att vi kommer ihåg absolut de här sakerna som lyfts fram. Att det kanske finns det är inte värt att det där ger alldeles för mycket. Vi har en videofeed till exempel där som tar slut. Att nu har du scrollat igenom allt. Nu behöver du inte scrolla mera. Att nu kan du ta en paus. Till exempel så kan man tänka, men jag vill också poängtera att när vi talar om kort video till exempel så har vi paketerat nyheter i 1-2 minuters videon i 60 år på TV-nytt till exempel. Så att det är ju inte ett nytt format som så att vi paketerar nyheter och innehåll och viktiga ämnen, samhällsämnen i korta format. Så att det här är en sak som jag kom att tänka på. Men att det är alldeles riktigt att vi behöver ta i beaktande människors, inte bara ungas, men människors överlag. Kanske nyhets, man är trött på det som händer, man orkar inte ta till sig allt. Det finns en nyhetströtthet. Vad finns det annat som man kan erbjuda? Man kan erbjuda deltagande, man kan erbjuda communities. Man kan erbjuda kanske, för att nu ta exempel här ur Tinas fatabur, det är svampplockning och stickning, varför inte till exempel så. Mm. Men alltså det jag vill kanske säga till slut är att vi, svenska YLE och andra medier, det är viktigt att vi inte går ut och använder oss av forskningen, att nu är det här de vill ha och att det ska vi ge dem. Det vi ska göra är att ge dem det de behöver.
Det är lite som dopning det här. Att de som dopar sig alltid före testarna. Och jag tippar på att de här unga människorna har gått vidare än vid det laget vi hiffar sen här inom mediehus. Att nu ska vi ha influencers som tävlar på en öde ö. Förstår du hur jag tänker där? Att vi kanske ändå är alltid steget efter om det är det vi försöker göra.
Ja, jag tror att det är viktigt att man involverar målgruppen själv, om vi nu talar om de unga här. Att det är de själva som får vara med. Det här är det här har gett resultat i mediesammanhang och i press, till exempel i Sverige, där tidningar på undergångens brant har helt enkelt sett till att involvera den unga målgruppen. De har involverat människor i 18-20 års ålder.
Som skribenter då, eller?
Delvis, men också att de har liksom kanske gått med vid sidan av de reportrar som är anställda för att hitta ämnen och för att helt enkelt hitta det sätt som de här unga vill ta till sig. Ja, nyhetsbrev är någonting som har nämnts, att det är ett bra sätt att nå unga människor. Och ett annat bra sätt att nå unga människor är alltså grävande journalistik, grävande lokaljournalistik.
Mm. Torsten Fagerholm.
Ja, jag tänker att det finns en intressant fråga här som lite hänger i luften, och det är det här med att hur definierar då Yle sin position i den här algoritmstyrda djungeln som vi nu alla försöker navigera här på något vis. Att, försöker man satsa på det här med folkbildning och demokrati, eller försöker man så att säga nå de stora massorna? Och de stora massorna vill ju gärna bli underhållna i första hand och kanske informera dig i andra hand och utmana dig i tredje hand, om ens det. Så att lite motstridiga mål som man bollar med här. Jag tänker också att det här är något som till exempel Ruben Stiller, som är kollega här på Yle, som har jobbat i 40 år i mediebranschen, kanske 15-16 år här på Yle senast nu, som han så att säga i sitt, vad ska man kalla för, testamente här i Helsingin Sanomat, han gav en intervju där han sa att varför jagar Yle klick, att vara det här folkbildningen, att han känner också så att säga internt inom hus har det funnits sådana här röster som har höjts för att till exempel Yle Ykkönen, Radio Ykkönen, som har stått för det här fördjupande samtalen, den genomgår en omstöpning och omvälvning. Det gallrar i antalet bildande program, mindre klassisk musik, mera skval, musikprofilen lättas upp, att det här målgrupperna, så att säga, målgruppstänker kanske lite leder eventuellt fel. Och jag tänker också att, om jag nu får rikta lite kritik här mot svenska Yle också, jag skrev om det tidigare att...
Därför är du hitbjuden så att vi ska få det här samtalet.
Ja, men sådana magasinprogram som Obs debattlar, just det för länge sedan, ett sådant fördjupande tv-program, det finns ingen motsvarighet längre på svenska, där man på tv på riktigt kan bjuda in en minister och sitta och prata om den brännande frågan som just då är på tapeten. Det kanske, okay, det finns faktiskt, det här slaget är det sitta nu, det är ju när de får återstående formaten för det här. Aktuellt 17 tv-program, alltså radioprogram som då var en timme som bäst, jättelyxigt paket där man kunde få hela dagen summerad, men att det här är också borta. Och därför så tänker jag också att det finns kritiska röster som har kommit fram bland äldre lyssnare och mer krävande lyssnare som är mer samhällsintresserade, att vänta nu, vad är det som händer här? Och det här tycker jag inte riktigt att man har fått något bra svar på, att vad är det som pågår?
Vi kan ju prova, får vi ett bra svar på det nu, alltså Charlotte Sundström?
Du nämnde Ruben Stiller här, vår kollega som nu går i pension. Jag läste också en intervju med honom där han själv sa att han identifierar sig inte som journalist, han identifierar sig som underhållare. Det tyckte jag var lite roligt, men det där, jag har läst många av de här intervjuerna också. De program du nämner, de hade sin tid på de kanaler. Och, ja, de hade sin tid helt enkelt. Man måste ju försöka hitta nya format och nya program och nya sätt att erbjuda det här folkbildande.
Jag säger nog här med risk för att det är för dyrt. Intressant att göra tv-program också. Det är sånt, det kostar ju mycket mera också. Det är ju ett kalla fakta då när Yle sparar. Så är det ju billigare att göra radio eller streamar.
Visst. Vi kan konstatera att det som är kravet är just det att när man ska nå så många som möjligt. Vi har ett uppdrag att nå alla. Så behöver vi förstås hitta de här resurserna. Vi är lite färre nu, eller ganska mycket färre nu än vad vi var bara för ett halvår sedan. Och inom ramen för det så ska vi försöka nå så många som möjligt. Men det är klart att man måste också vara medveten om det. Att inte behöver det nödvändigtvis vara... Det kan handla om att det är för dyrt i spartider. Det kan handla om att programmet helt enkelt har levt ut sin tid och inte når så många människor längre, helt enkelt.
Tina Reiser, jag här skulle vilja fästa mig vid en sådan sak att det här när vi talar om tilltal, att på vilket sätt man tilltalar då en yngre lyssnargrupp, så har man länge då tänkt att de orkar inte med så långa grejer och att jag vet att jag själv har varit på föreläsningar och fått lära mig det att om du sätter en video som är mer än jag kommer inte ihåg hur många antal sekunder, så orkar de inte se det till slut och så där. Är det här någonting som, är det sant? Och är det sant idag?
Ja, tyvärr är det ju sant att, att koncentrationsförmågan har gått ner, minskat, och det gäller också äldre människor. Så länge man liksom använder de här digitala prylarna, så liksom omkalibrerar vi ju hjärnan hela tiden. Till slut tycker vi att det, alldeles, det där allra korta är det normala. När det där långa var tidigare helt normalt. Så att det har säkert, det kan säkert såna neurospecialister förklara mycket bättre, men att det, en omställning av kultur innebär ju att vi alla börjar mer eller mindre agera på samma sätt, och det den här digitaliseringen har ju haft stora påtagliga liksom inverkan på oss människor i sättet hur vi förhåller oss till vad som är kort och långt och hur mycket vi kan koncentrera oss. Men trots detta så vet vi att människor, och särskilt ungdomar idag, läser gärna faktaböcker till exempel. Det vill säga innehåll som har många hundra sidor till och med. Så att om man lägger ifrån sig det här, den här oron, eller att hela tiden tro att man måste förnya sig bara för att man måste, för att man är inte helt hundra på att om det här är nu det vi ska syssla med. Alltså det finns en, tycker jag, en inbyggd oro i det man gör, och det syns i att man lyfter upp och sen så lägger man gärna ner ganska, och sen också sådana här ska säga riktigt viktiga hörnpelare i den publicistiska verksamheten får ryka för att man tror att det har haft sin tid, eller det spelar ingen roll längre. Men det jag skulle vilja fråga här, om det är möjligt, den frågan är väldigt, väldigt naiv, men jag ställer den i alla fall. Och det är att varför vill man appellera till ungdomarna? Varför är det viktigt att vara relevant för unga människor, den unga publiken?
Den frågan går till er båda här i studien. Vi börjar med Charlotte Sundström.
Det är viktigt för public service att nå också de unga. Det är helt enkelt så. Det är också människor och behöver få sin del av till exempel relevant och viktig samhällsinformation.
Är du nöjd med svaret här, Tina Reiser?
Jag tror helt och hållet. Det är klart. Jag avundas ingen så att säga, människa idag som jobbar inom medier och som har ansvar för ekonomin, att det här uppdraget som man har, att det är jätteutmanande. Och med tanke på att vi vill att ULE ska finnas liksom, i framtiden också, så förstår jag den här aspekten väldigt väl. Men samtidigt så, nu uppfattas kanske debatten just att det är så väldigt mycket fokus på unga. Och då om man tappar både unga och man tappar de äldre i publiken, som låt säga det här OPS-programmet eller andra som försvinner, då har man kanske en ännu större utmaning framför sig. Att man, förstår ni vad jag menar? Alltså det, när man måste satsa sina resurser på vissa grejer, så kanske det har sen sådana konsekvenser som man inte alls heller vill ha eller behöver.
Vill du svara på det här, Charlotte Sundström?
Jo, gärna. Som sagt, det här programmet fokuserar på de unga just idag. Och det är förstås en viktig diskussion. Men det där, den stora bilden är ju att vi tappar ju inte den stora publiken eller de äldre eller den vuxna publiken. Utan det som är svårt, det som är just svårt, är att nå en viss åldersgrupp. Kanske just den som du nämnde, 15-25, Tina, här tidigare. Eller någonting åt det hållet. Och det är för att de har så mycket annat som konkurrerar om deras tid. Må det då vara TikTok eller stickning eller vad det då än är. Men det där, ja. Så att just här vill jag kanske vara ändå ganska tydlig. Vi har satsat allt mer på egna nyheter, fördjupande nyheter och fördjupat samhällsinnehåll. Det kanske bara görs i en annan, i andra format än tidigare. Och det görs också digitalt, det vill säga på vår webb.
Jag tänker så här att det som är lite oklart för mig är att om du tappar 15-25, är vi då rädda för att de aldrig kommer tillbaka till public service? Är det det som är oron här?
Ja, alltså dels är det ju viktiga för oss just nu. De är viktiga samhällsmedborgare just precis nu i den ålder de är. Men det är nog också så att vi kan inte räkna med dem i framtiden. Om de aldrig har hittat public service eller medier så kommer alltså, vad ska vi säga, gammaldags medier i den bemärkelsen, så kommer de inte tillbaka heller.
Är det något vi vet? Finns det forskning på det? Vet vi det? Torsten Fagerholm, samma fråga till dig att som Tina Reisa ställde. Att varför är det så viktigt nu att sätta mycket krut på just den här gruppen? Du jobbar ju inte här på Svenska Yle, men det är säkert viktigt också för din media.
Precis, jag har nog jobbat i tiden på Svenska Yle, det var länge sedan, men för det mesta för privata medier. Och det är ju, utan betalvilja så har man ingen återväxt och får inte affärerna gå runt och då är det konkurs. Och sen finns det inga medier mer, så är det ju för privata medier. Mm. Det läggs ner. Och därför så måste man ju så att säga få nya läsare. Men jag tänker att det är fel att försöka tävla om de här unga med samma verktyg som de här underhållningsnätterna gör. Det är liksom det fatala misstaget som jag ser här. Hegra, att man måste tänka att ta dem mer på allvar, tänka att de är intresserade av politik, av samhälle, av krävande läsning, av sånt som så att säga inte lyfts i de här algoritmernas flöden, utan helt enkelt ta dem på fullt allvar, behandla dem som små vuxna då, som kommer snart att bli röstande medborgare med bostadslån och barn och så vidare. Att jag är så pass idealistisk och gammaldags att jag ändå vill tro på det här, att det håller och det bär sig, liksom, att inte tappa bort, hålla den missionen, den på nummer ett, den här bildningsfrågan. Och sen det övriga liksom en bonus som kommer där vid sidan om det då, underhållning och annat engagemang.
Jag vill också tro på det här. Jag tror absolut att det kommer om man gör ett relevant och för dem viktigt innehåll som är just för dem i deras verklighet.
Jag talade med dig, Tina Reisa, i telefon igår före det här programmet och du använde då en fras som jag riktigt skrev upp här. Du sa att unga ser rätt igenom det om man försöker liksom anlägga bara ett sån här ungdom, att det här tycker de säkert om, att de liksom genomskådar det genast. Kan du ta ut svängarna lite kring det här resonemanget?
Jo, att jag tror att det krävs väldigt mycket kunskap om den publiken, den åldersgruppen, för att göra någonting som är trovärdigt hos den åldersgruppen. Om jag lyfter fram två dramaproduktioner under senare år, Skam och sen AI-boyset, som vi alla känner till, de här två, baserar sig på ett sådana manuskript att man bara liksom baxnar. Där har producenterna riktigt förstått liksom hur ungdomar pratar, vad är det de tänker på, vad är deras problem och spörsmål och allt det här. Och nu menar jag inte att, men ni förstår vad jag menar. Alltså det kräver liksom sin research, det kräver liksom så mycket, ska säga, användning helt enkelt av euron för att komma nära den publiken, om man inte nu råkar känna den. Det kan ju vara så att man känner den väldigt väl, men det känns som att det är den här typen av röster kanske inte kommer fram i den utsträckning idag som vi skulle behöva och som skulle vara relevant för publiken. Alltså jag ser här hemma med mina unga vuxna att när det ena bor inte hemma längre, men alltså de blir ju fulla skratt när de ser liksom det här, hur manipulativt och hur utstuderat liksom det är när man försöker vara en målgrupp till lax.
Men försök, ge ett exempel när det går riktigt fel. Vad är det som dina unga vuxna skrattar åt? Ja.
De ser det också, hur man kastar det, som jag sa i början, att man ska ha med en influerare i något program, vilket som helst. Alltså att man liksom flörtar med vissa typer av kändisar och tar med dem i programmen. Bara en sån liksom, och de uppfattar det som ganska kökigt om det liksom, om den övriga kontexten är sen då för mycket äldre publik egentligen. Den är inte för den målgruppen, men man tar med liksom sådana viktiga personligheter från populärkulturen, och då blir det liksom varken hackat eller malet på något sätt, åtminstone för den målgruppen som jag uppfattat det.
Torsten Fagerholm.
Ja, nu, själv är jag pappa till en 11-åring och en 8-åring, och det värsta de vet när jag försöker slänga mig med den här ungdomliga jargongen och säga Sig 7 eller Sigmaris eller något i den här stilen.
Jag vet inte ens vad du sa just, men de är ju barn.
Ungdomsslang, och det här är redan helt passerat som jag säger nu, det är ingen säger så här.
De borde ju se på bokklubben.
Precis, men att när de vuxna försöker anamma den där ungdomliga jargongen och vända kepsen bak och fram och rulla fram på skateboard, så det är liksom, det är det värsta de vet, det är bara cringe och pinsamt och hemskt. Att jag tänker att min egen dotter, det finns vissa YLE-produkter som hon älskar, så finns det också, om jag får lite reklam, HBL Junior, en produkt för ungdoms och barn då, i lågstadie- och högstadieåldern, som hon fullkomligt älskar att läsa. Att hon får liksom ett nyhetspaket därifrån. Och det är något som är gjort på allvar också. Att det, liksom, det kan handla om Gaza-kriget, det kan handla om fredsförhandlingar i Ukraina och så vidare. Att man lite bakar in de här seriösa bitarna liksom, i små doser. Och så kommer det nog, precis som när man själv blev en tidningsläsare i tiden. Att man läste serierna och sporten kanske, och så gick man in på det här utrikes- och politikbevakningen då i mognare ålder. Men jag tänker att den här ungdomen har ju på något sätt förlängst nog i vår kultur, att folk förblir unga längre kanske, eller mer ungdomliga eller lite barnsliga kanske, infantila om jag nu får spetsa till. Men att man ska inte behöva vänta tills man är 35 innan man vågar liksom tilltala eller ens förvänta sig av publiken att den ska på riktigt vara samhällstillvänd och intresserad, utan man ska också kunna av 15-åringar, 19-åringar, 21-åringar kunna lite så att säga, vara lite farligare också i det här tilltalet, mer vuxen. Och det är det här som jag tror jättestarkt på.
Ska jag återknyta till det som Tina sa om till exempel Skam, som nu fyller då 10 år. Public service, det här är ju alltså då en NRK-serie. Ja. Så vi lärde oss massor av det och hur den kom till. Man intervjuade, var det kanske 1500 Oslo-unga i 16-årsåldern för att få reda på vad är det de drömmer om. Hur ser deras familjeförhållanden ut? Hur ser deras relationer ut? Hur trivs de i skolan? Är de mobbade? Alltså vilka saker går de omkring och tänker på i sitt liv? Och därmed skrev man en ypperlig dramaserie som närmar sig en 16-årig flicka. Det var den exakta målgruppen. Och för att se vad är det den personen behöver. Och det visar sig att när man har ett så brett sampel och går så på djupet med dem, så då hittar man också, då hittar man rätt, och det här verkar då fungera också för andra åldrar och andra målgrupper. Så att det här var en jättefin läroprocess, men som Tina sa också, så det är klart att det här kostar, och det är resurskrävande, och det kräver massor av en medieredaktion.
Ja, Tina Reiser, du använde uttrycket att det är sånt som kräver massor med euron. Är det som är den springande punkten ofta idag, att det lyser med sin frånvaro överallt? Tystnad råder. Massor med euron. Vad säger Torsten Fagerholm? Är det penningbrist?
Jag tror inte att det behöver vara så dyrt. Alltså, det behöver bara helt enkelt ta sig själv och också publiken på allvar. Att vi är liksom tänkande, kännande varelser. Mm. Vi är inte små barn allihop. Vi behöver inte daltas med och så att säga matas med sked och liksom ha sådana 30 sekunders explainers om vad som egentligen pågår i Mellanöstern. Utan man kan helt enkelt kräva mera. Det tror jag.
Charlotte Sundström, vill du ändå svara på det här? 30 sekunders explainers om Mellanöstern.
No, som sagt, de här kortvideorna är något som man har jobbat med ganska länge, 60 år eller mera. Så det är ingenting nytt i sig. Jag tycker att de kan behövas, och vid sidan om det kan det behövas annat. Kanske längre format, kanske textformat. Texten är i vissa sammanhang kung också för en yngre publik, också för en äldre publik. Man kan ha långa diskussioner som den här. Mm. Så att absolut, allt behöver finnas. Och ibland är det helt enkelt så att det snabba och korta format är det bästa sättet att formulera någonting på. Jag skulle kanske just inte vilja fastna så mycket i det här med format, utan vad är det bästa sättet att berätta en story på? Och det kan också vara så att det som fungerar för en målgrupp inte fungerar för en annan. Eller man behöver kanske rikta lite ibland. Jag vill bara säga det att jag var på Svenska Teatern förra veckan och igår. Jag såg Ted och Kai på Svenskis för en vecka sedan. Mm. Och igår såg jag Amos Andersson, Amos A. Båda utmärkta föreställningar. Åldersgruppen igår på Amos A var kanske 60 plus. För Ted och Kai var den kanske 35 minus. Båda gångerna var salen fylld med människor. Och det här var jätteroligt att se förstås. Och det här på något sätt, det här är teaterns, vad ska vi säga, utmaning på samma sätt som mediernas utmaning, att hittar vi rätt?
Ja, Tina Reise sa här i början av den här diskussionen i ett svar här, sa du Tina, att det här med ålder, så att det distrikt liksom delar upp det enligt ålder, så att det är på ett sätt lite förlegat om jag tolkar dig rätt.
Ja, det tror jag att, jag menar, jag är absolut inte den åldersgruppen som vi talar om här nu, utan mycket äldre, men jag kan tycka att det är väldigt intressant att titta på sånt innehåll som är gjorda också för andra grupper, att det är särskilt inom teaterns värld så finns det ju en ganska lång tradition, alltså om vi går 100 år tillbaka, flera hundra år tillbaka, när man gjorde bara intressanta berättelser, och då kommer liksom alla och tittar, och det spelar ingen roll hur Charlie Chaplin som ett bra exempel, barn kan titta på det på sitt vis och vuxna ser något helt annat. Det som är sen väldigt utstuderat, nu ska vi just göra för 16-åringar, det riskerar att bli kanske fel. Men jag vill gärna nappa på det som Torsten sa, att sticka ut också och tänka på unga som politiskt intresserade. Och det ser jag i mitt arbete när jag undervisar unga människor, att de har väldigt mycket att säga till om världens tillstånd. Och det är, jag är kanske dåligt insatt nu. Det är möjligt att det finns massor med program och nyheter och annat för finländska, finskspråkiga och svenskspråkiga ungdomar i Finland som tar upp unga kvinnor, människors förhållande till politiken. I så fall så är den här diskussionen onödig. Men jag tycker att jag skulle nog sakna mer av det här, det som sociala medier är väldigt bra på, det vill säga att erbjuda en plattform för många olika politiska röster som ungdomar har. Och nu menar jag inte bara Greta Thunberg, men ni förstår vad jag menar, att det finns en värld som existerar, som är relevant för ungdomar, men den kanske vi inte ser på traditionella medier så mycket. Det vill säga ge en röst åt ungdomars liksom, politiska tankar. Och, så att i de sammanhang ungdomar bjuds in så är det kanske oftast de representerar på något sätt alla ungdomar i en församling där resten är liksom äldre. Och där tror jag att vi skulle kunna, åtminstone verkar det som unga har väldigt mycket och säga till dem och tänka på. Men det kan vara så att lite äldre uppfattar det här som farligt och problematiskt. Sättet som ungdomar idag gör politik eller liksom, åsikter och liksom, sättet de förmedlar sitt budskap är kanske inte samma som äldre generationer är vana vid. Och då blir det ett problem.
Klockan tickar iväg, så det här får bli slutkommentaren i dagens debatt här. Det var Tina Reise, forskare och universitetslärare, som uttalade dem. Och Charlotte Sundström, som är chefredaktör för nyheter och sport här på Svenska Yle. Och Torsten Fagerholm, som är ledarskribent på Hufvudstadsbladet, hörde ni också. I vanlig ordning får ni gärna skriva in era synpunkter på dagens diskussion på adressen slaget@yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet.